Ja, då ska vi försöka att ge oss på att summera veckans rapporter. Vi ska göra det med ingen mindre än Lars Söderfjell, en gammal bekant på Ålandsbanken. Eller jag var ju inte där, men vi känner varandra
så precis,
länge.
Ja, precis, vi gör det.
Vi har ju träffats i andra sammanhang.
Precis.
Välkommen, kul att ha er här i den här nya miljön i alla fall. Om vi tittar på, innan vi går in på lite detaljer, lite enskilda bolag. Jag säger som jag brukar säga, det känns som rapporterna är för Q4. Klart godkänt resultat i Q4 för bolagen. Lite försiktigare outlook. Håller du med om den slutsatsen?
Ja, det gör jag. Jag tycker att det har varit väldigt små avvikelser generellt sett. Mycket mindre än vad man hade kunnat befara. Och är det någonting jag tycker är faktiskt att efterfrågan verkar ha hållit uppe lite bättre för de konjunkturkänsliga bolagen än man hade varit rädd för innan. Men som du säger, outlooksen är väldigt återhållna. Och jag var lyssnade på Atlas Copco här för 2 veckor sedan som jag var första stora verkstadsbolaget ut. Och det säger ju Mats Ramström rakt ut att ja, vi ser ju liksom ett antal osäkerheter, inte minst handelssamtalen. Hade det inte varit för dem så hade vi kanske guidat lite mer offensivt. Okay. Men vi ser många makroosäkerheter. Och det är det som jag får intrycket när jag går runt på rapportpresentationer och lyssnar på conference calls och så vidare. Att bolagen säger att vi tycker att vi ser våra böcker ser ganska bra ut. Men det finns många rörliga bitar i efterfrågebilden som kanske inte slår in nu men 2, 3, 6 månader framåt som gör att man håller tillbaka.
Kan det vara så då också att man är lite försiktig, alltså försiktigheten i Outlook som vi ser på Isol är mer en, vad ska man säga, försiktighetsåtgärd än att man de facto ser vikande efterfrågan till exempel?
Nej, jag tycker man ser ju en klar avmattning i efterfrågan. Mm. Liksom, och dels därför att jämförelsen blir så. Man ska ju komma ihåg, man gick in i 2018 på en väldigt stark efterfrågan. Man kan titta på makroindikatorer också som gör det. Men det är helt klart så att man ser liksom en ökad försiktighet. Och vissa nischer, bilindustri pratar alla om. Delar av den kinesiska tillverkningen, den kinesiska byggindustri har helt klart bromsat in. Till och med Hexagon som annars var starkt över hela insatsen. Ja, just det, serving Kina, där har man en pil som pekar snett neråt. Ja. Så att det är nog inte bara det, utan det finns en avmattning i efterfrågan. Sen kan man fråga sig om kurserna liksom reagerade för mycket i december. Det är därför vi ser det här lättnadsrallyt. Och det är min teori kring det, att vi kommer till stort sett tillbaka upp.
Och vad har vi? Vi har nu 2-3 kvartal per rad där vi har sett väldigt stora kursrörelser.
Väldigt
både
stora.
Upp och ner.
Ja, absolut. Nej, man straffas ju väldigt hårt framförallt för misstag. Eller för rapportmissar. Sen kommer man in lite bättre så är det inte givet att man går upp. Men ofta så blir det så. Okay.
Du, en helt annan sak. Vi har fått några utdelningssänkningar också. Mm. Från vad är det? Skanska och Ratos idag. Vi fick det från NCC tidigare.
Handelsbanken.
Är det ett mönster som är mer tydligt nu tycker du?
Ja, alltså, jag tycker ju egentligen, det här skrev jag min uppsats på en gång i tiden, okay. för 30 år sedan, att utdelningen har signaleffekt och den är väldigt stark, det vet jag sen dess. Men jag tycker nog att det är så att säga, lite grann av en märkeshändelse i alla fall. Det är väldigt ovanligt att bolag sänker utdelningen. Sen tycker jag liksom att de svenska bolagen kunde må bra av att ha en mer flexibel utdelningspolicy. Jag träffade Investor efter rapporten och de höjde med den vanliga kronan. Så det var jättespännande när de höjde från 4 till 5 kronor. Men från 12 till 13 så blir det inte riktigt samma procentuella påverkan. Mm. Och jag tror att man ibland är liksom så angelägen att hålla den där 1 kronas eller 50 öres höjningen och vad det råkar vara. Liksom att man kanske sätter det och håller tillbaka lite grann trots att man skulle kunna göra mycket mer. I det korta perspektivet. Men det är just den här rädslan för att behöva sänka. Det är inget som man gör med lätt hjärta. Och därför har du just Skanska idag som får ganska. Rapporten i sig var väl lite sämre, men framförallt signalen i utdelningssänkningen är ju ganska stor.
Okay. Du, annars då? En rapport som kom idag som jag hela tiden har sagt är kanske en av de mest intressanta rapporterna för det här kvartalet. Det är Dometic.
Oh.
Alltså det har varit en sån, det är så många aspekter som gör det intressant Dometic. Mm. Dels det har varit en tillväxtfavorit hos många. Mm. Vi har många svenska institutionella ägare i Dometic. Vi har en VD som köpte nästan 40 miljoner i somras.
Precis.
Det kommer en Q3 som uppfattas som nästan en kall dusch av marknaden när tillväxten helt plötsligt, jag tror var plus 1% organiskt. Vi har sett peers som har kommit ut med svaga signaler. Vi har sett en marknad för RV, framförallt i USA, som har gått ner. Mm. Förväntningarna var lågt ställda, känns det som.
Det
när vi gick
då
in i den här rapporten.
Samtidigt ska du komma ihåg att Johan Varges, då vdn, har ju liksom i presentationen, jag hörde honom så sent som i början på januari på ett seminarium, varit väldigt konfident att vi kommer att klara av att hålla resultatnivåerna trots den här sämre tillväxten. Därför att vi har en eftermarknad som växer. Vi har inte bara så att säga recreational vehicle-marknad, vi har marine också som också går bra. Och det var lite grann det som hände idag. Ja, det blev negativ organisk tillväxt. Det var -2%, men förväntningen var på -3%. Man trodde att rörelsemarginalen skulle falla, den steg, justerat för de här engångsposterna som vi alltid kan diskutera separat. Ja. Man har bra kassaflöde och man ger en ganska brukbar outlook för 2019. Man säger att vi tror att vi kommer att ha lite positiv tillväxt. Och jag tycker de kan argumentera för det på ett ganska bra sätt och säga att RV-marknaden kommer att vara ner. USA 6%, Europa flat till svagt negativ. Låter ganska rimligt. Men eftermarknaden växer tvåsiffrigt och där har du lönsamhet. Och sen så marinmarknaden säger de, till skillnad från vad en del av deras potentiella kunder i alla fall.
Benetton var ute igår.
Och så att vi ser ju inte det här i våra böcker idag. Q4 var starkare än Q3, Q3 är starkare än Q2. De ser snarare en acceleration i efterfrågan. Om det är lageruppbyggnad hos producenterna, eller om det är verkligen så att de ser det, det återstår väl att säga, men jag tyckte i alla fall när jag hörde dem idag att det kändes rätt trovärdigt. Och då är det inte så omöjligt att tro att de faktiskt kan hålla lönsamheten kring de här 15% rörelsemarginal och ha ett bra kassaflöde. För det är ju en av de saker som de måste åstadkomma under det här året, att ta ner nettoskuldsättningen. De ligger på knappt tre gånger EBITDA, de ska ner till 2 gånger om ett år.
Vad tror du? Det finns en hel del blankare i det här caset.
Yeah.
Tror du de kommer... Hur tror du de kommer... Eller om man ställer frågan så här. Den organiska tillväxten för 2019 som de tror på, bolaget alltså. Kommer marknaden tro på det?
Första halvåret kommer man ju inte att göra det. Tror jag. Därför att då har du liksom fortfarande väldigt tuffa komps. Yeah. Jämfört med, framförallt vad det gäller USA-marknaden. Men ju närmare man kommer den här vändpunkten då, så andra halvåret, då vill någonstans, brukar säga att marknaden tittar ett halvår, 9 månader framåt. Så det är väl kanske någonstans nu som det här inte blir ett fullt så attraktivt blankningscase längre. Nej. Och jag tror det var det du såg idag på öppning också, när aktien steg 20%. Det var någon som täckte sig.
Okay. Väldigt snabbt. Och man ska inte glömma bort det. Det är som sagt en negativ organisk tillväxt i Q4 på -2%. Men där var det också väldigt tuffa komps.
Ja, det var det.
Jag tror det var 14-15% i Q4 förra året.
Ja, precis. Så var det.
Så att, ja, det blir enormt intressant att fortsätta att följa det där.
Men det var ju väldigt mycket en lättnadssuck skulle jag säga.
För rapporten i sig, stand alone, hade den här rapporten kommit för ett halvår sedan, då hade det inte torkat så här.
Inte så positivt. Ja, jag tror nog liksom, det beror på vad kursen hade varit. Och liksom,
jo, det är klart, den har gått ner.
Från samma läge. Men visst, nu tror jag det var väldigt så att säga, hårt spänd båge. Ja. Liksom, så här, och sen lyckas man klara av det och då kommer den upp.
Ja, vi får fortsätta följa. Du, en annan spännande rapport som har kommit i veckan, det är Husqvarna. När kom den? I början av veckan?
Precis. Ja.
Steg på rapporten, fast har väl kommit ner igen ungefär där den var innan. Du har träffat ledningen då?
Jag
har
lyssnat på dem på en lunchpresentation precis.
Vad var intrycken då?
De försöker ju uppleva att hålla nere förväntningarna ändå på 2019. Att det är ett år där det blir svårt att nå upp till de 10% marginalmålet. Eller att säga att vi ska göra vad vi kan, men det blir inte lätt. Därför de ska absorbera ytterligare 0,5 miljard i kostnader för tullar, tariffer, råvaror och så vidare. Och det är klart att senaste rörelsen på valutan har inte heller gynnat dem med ytterligare dollarförstärkning mot krona. Men med det sagt så tycker jag ändå att de... Det borde finnas förutsättningar att nå de där 10%. Okay. Därför att du hade liksom en exceptionellt dålig säsong ur väderhänseende. Men i norra Europa så klippte vi inte gräsmattan förrän i augusti. Nej. I alla fall gjorde inte jag det. I det fallet. Vilket innebär att det var i princip tvärstopp. Mm. Du gick ur med överlager och fick banta lagren sen under andra halvåret. Och å andra sidan så fick Gardena då problem med logistiken för att klara av att leverera tillräckligt mycket vattenslangar. Så att mer normalt väder, om det är någonting vi kan räkna med framöver, så borde liksom normalnivån ligga högre än de här 8% som man hade i fjol, utan kanske 9%. Då är det 1 procentenhet man ska ta upp till följd av att man avvecklar consumer brands. Och det tycker jag man borde kunna klara av. Så att jag har förhoppningar.
Så du är lång aktien?
Jag är lång aktien. Ja. Vi äger Dometic också för den. Bara för att vara tydlig kring det. Ja. Men alltså, anledningen till att jag äger Husqvarna, det är inte för vädret, för att det ska bli bättre, utan även om det vore trevligt. Utan det är ju för deras robotgräsklippare. Och det tycker jag är caset i Husqvarna. Att man ser på iRobotics som handlas till hiskliga multiplar. Så nu är de dammsugare. Liksom. Men de har precis lanserat då en produkt på gräsklipparsidan. Och det kan möjligen få internationella placerare att få upp ögonen lite mer för Husqvarna. För det här växer med 20% plus. De ger inte speciellt mycket data kring det vad det gäller hur mycket det är av koncernen. Det finns många begåvade analytiker som har gjort den räknestycket och säger att det här kan mycket väl försvara hela Husqvarnas börsvärde om du applicerar iRobotics multipla på. Nu kanske man inte ska göra det. Liksom, för att, men liksom, det finns ett betydande värde, tror jag.
Skulle de behöva fler utländska ägare? Har de få?
Jag tycker nog att de skulle behöva bli mer kända. De är ju lite grann kusiner från landet i jämförelse med de här till exempel iRobotics, high-tech-företagen som är mer nischade mot där. Husqvarna är fortfarande till stor del liksom, traditionella produkter, men robotics kommer stort, och när jag köper en gräsklippare nästa gång så blir det förmodligen en robotgräsklippare.
Och de etiska Husqvarna kommer båda från Electrolux?
Båda från Electrolux, ja. Liksom Autoliv, liksom Gränges, liksom mycket annat Getinge. Här i världen. Getinge också. Ja.
Du, intressant. Om vi ska titta lite grann annars på som varit den stora snackisen de senaste två veckorna, det är ju ändå verkstadsbolagen. Ja. Jag vet att du har en graf som visar lite grann på utfallet för verkstad. Då ser du ju ändå, du var inne på lite grann, helt okej ut.
Ja, precis.
Eller hur?
Ja, men det är helt okej. Och man kan väl säga att det finns väl, det man var rädd för, det var ju att den organiska tillväxten verkligen skulle liksom tvärnita under fjärde kvartalet, givet de konjunktursignaler hade fått. Men den bromsar in, men den finns fortfarande. De flesta bolag går ändå in i 2019 med en positiv book-to-bill, alltså högre orderingång än försäljning. Vilket gör att det är ganska lite som talar för att försäljningen bara ska tvärdö under första halvåret. Och då är det med det här scenariot med en gradvis avmattning, en djup recession som man ser framför sig. Och jag tycker att det är djup recession som åtminstone har varit prisat i många av verkstadsaktierna.
När man tittar på då, den organiska tillväxten har tillväxttakten, som man säger, har minskat ett par kvartal nu, om man ser på bolagen.
Ja, det toppade väl inte tredje kvartalet, skulle jag säga. Fjärde kvartalet så kommer det ner i alla fall i termer av försäljning. Order toppade väl kanske något
tidigare. Men det är fortfarande så att förväntningarna inför det här kvartalet, där har nästan analytikern legat, precis med Dometic, ännu lägre.
Ännu lite lägre, runt nollan skulle jag säga. Och så kommer det in på ett plus 2-3% istället på orderingångssidan och kanske plus 6-7 på försäljningssidan. Då ser det inte så tokigt ut helt plötsligt.
Och så får vi då, den här veckan har vi fått Alfa.
Ja.
Den mottogs inte speciellt bra.
Nej, det var väl den största besvikelsen faktiskt. Den enda riktigt stora besvikelsen på verkstadssidan. Och det var ju mycket orderingången. Och det var framförallt väldigt starkt Q3 för marin. Mm. Och så kunde man inte upprepa det under Q4. Alfa förklarade med att säga att men vi är i princip utsålda på scrubbers för 2019. Det är ingen poäng att ta in nya order där. Men det blir ändå en viss osäkerhet. Och sen hade du två komponenter i resultatet. Dels en omvärdering av kundfordran på 120 miljoner som Alfa säger, det här kommer vi få tillbaka när orden slutfaktureras, men vi måste göra det redovisningsmässigt, så den kanske man ska justera för eller i alla fall periodisera ut. Och det andra var att man har lite produktionsproblem på Energy, men det var 50 miljoner kronor. Så att jag tycker nog att kursreaktionen i Alfa blev väl stor på nedsidan, men å andra sidan, det finns ju andra aktier, Assa Abloy som man hade 6% organisk tillväxt istället för 5% och aktien går upp 7%, vilket det också är lite svårt att ta till.
Ja, liksom.
Bra rapport, men det blir lite mycket.
Det var väl samma sak med Hexagon, var också bra rapport, men det blev en väldigt stor
Hexagon var väldigt nedpressad dagarna innan. Ja. Det fanns en stor säljare i marknaden. De var, och sen så liksom när det släppte samtidigt som rapporten visade sig vara inline plus, så kom aktien upp väldigt snabbt.
Men du, tillbaka till Alfa, efterfrågan. Var det inte så att vdn sa på telefonkonferensen att vi kanske närmar oss piken här på den här cykeln?
Ja.
Vilket är inte så konstigt att säga.
Nej, jag tycker så. Det är en sån där bländande glimt av det uppenbara. Liksom. Om man bara tittar på de ledande indikatorerna så ser man det. Volvos orderingång var ju för övrigt ner också. Man ser på det sättet på lastbilar. Och det är att alfa är ju typiskt sencykliskt tillsammans med många andra. Vad de säger är ju att vi ser lite bättre på marin sekventiellt Q1 mot Q4. Men att mycket bättre blir det väl inte. Energy är ganska flat och det är, där ser man ju också internationellt att oljebolagen håller tillbaka lite grann på investeringarna. Och food and water fortsätter att ticka på. Det är ju ganska konjunkturokänsligt. Men det är klart att det blir inte så mycket bättre. Men å andra sidan har man ju en orderbok, en backlog att fakturera ut. Det är det som är... Som jag tycker är lite grann tjusningen med Alfa, om du, jag undrar, jag äger den också. Så det har varit så besvikelsen den här rapportsäsongen. Men vi äger den just därför att det är en viss stabilitet över tiden. Och sen Alfa tillsammans med Wärts eller just på skrubbersidan, det är en av de få bolag som jag nästan kan garantera att du ändå har topline-tillväxt under 2019.
Och verkstad generellt då? Du säger att du äger Alfa, men... Är det den du föredrar i sektorn också?
Nej, faktiskt inte. Mina fyra största innehav, jag har en Nordenfond då, så det är Atlas, det är Volvo, det är Wärtsilä och det är Sandvik.
Okay.
Sen kommer Alfa.
Sandvik hade Mattias Eriksson här, det var ju hans favorit.
Ja, precis. Ja, men de gör det bra, Sandvik. Och de säger att vi har ju liksom alla våra så kallade contingency plans på plats och så vidare. Men än så länge har de inte behövt dra i snöret.
Ska vi ta och titta även innan vi avslutar lite grann på bankerna som har också varit lite spretigt. Men ändå om man försöker se det som en sektor så känns det ändå som att överlag helt okej även där.
Överlag helt okej. Den stora överraskningen var väl egentligen, förutom att Handelsbanken sänkte utdelningen då, att Swedbank missade förväntningarna för första gången på länge.
Ja, det var avvek mest också i det här kvartalet.
Och när jag går in och tittar på detaljerna i Swedbank så säger jag att det var ingen trendförändring egentligen i det, utan det var mer att det var väldigt mycket små negativa avvikelser som ackumulerade upp till en lite större. Okay. Men det var inte så att jag säger att det här var en ny trend vad det gäller räntenettot eller en ny trend vad det gäller provisionsintäkter. Utan det enda man kan se i banksektorn, det var ju inte helt oväntat, inte minst efter att man sett Avanzas rapport, är att aktiviteten på de finansiella marknaderna hade varit låg under fjärde kvartalet. Det så, och det syntes ju liksom i nettot, finansiella transaktioner och så vidare. Men annars så tycker jag faktiskt bankerna höll i ganska bra. Sen är det ju liksom, alla levererar ju bra på kostnader. Ja, Handelsbanken kanske inte riktigt. Alla har fortsatt bra kreditkvalitet. Men det är ju topline, intäkterna som är problemet. Och inte minst Nordea som ju var en rätt intressant rapport på det sättet. Liksom. De levererar ju på det de kan kontrollera, men det de inte kan kontrollera, det vill säga intäktssidan, den är svårare att hantera.
Annars är ju bankerna, och det gäller ju inte bara i Sverige, kanske mindre i Sverige, har ju haft en otroligt sur tid på börsen. Ja. Globalt, Europa och även här. Du såg inget trendbrott för svenska banker i det här kvartalet. Är marknaden för orolig för utvecklingen för finansiella bolag framöver?
Nej, jag ska inte säga för orolig, för det vore liksom underskatta marknadens kollektiva intelligens. men jag kan ju tycka liksom att man väljer att titta på riskerna väldigt mycket för bankerna. Det bankerna skulle behöva generellt sett i Europa, det är ju ett högre ränteläge. Och det tror jag också är en av anledningen till att bankerna hålls tillbaka. Så att Swedbank säger att, om jag kommer ihåg, on top of my head, rent statiskt 1% högre korträntor ger 6 miljarder plus på nedersta rad. Det är klart det är mycket pengar. Sen försvinner en del för att du får bort i form av lägre lånemarginaler och så vidare och så vidare. Men det är stor känslighet. Om man nu tror liksom att räntorna inte kommer upp mer från ECB eller från Riksbanken, ja, då försvinner ju en del av attraktionen mer. Jag har haft mycket Swedbank och har fortfarande mycket Swedbank, men jag har halverat innehavet här under de senaste månaderna just därför att förutsättningarna för att Riksbanken ska fortsätta höja mer tycker jag har blivit sämre.
Okej. Intressant. Ja, bankerna blir otroligt intressant följa. De har ju tagit ofantligt mycket styrk framförallt utomlands.
Och det är liksom, om man tittar på det, liksom, Nordea till exempel som har en direktavkastning som ligger på 8,5-9% lite grann beroende på vad man tror om det hela. Det är klart att det blir ju en obligation med vidhängande lustig rörelse. Så är man liksom en tålmodig investerare och kan vänta på att den här topplinen kommer, om det kommer ett år eller två år eller tre år, då det kanske Christer Gardell på Cevian har då till exempel, han har ju haft tålamod med investeringar tidigare, så kan vi sitta och plocka in den här direktavkastningen år efter år efter år, och sen så till slut så kommer det. För bra balansräkningar har de, och har du ingen finansiell kris fram på radarskärmen, det är ganska svårt att tro att du ska få en givet det låga ränteläget samtidigt, så kan man ju liksom vänta ut det här. Har som istället för räntebäran.
Mm. Något annat rapportfloran kort innan vi avslutar som du...
Jag tycker det har varit väldigt stora rörelser som du säger på vissa av de här mindre eller medelstora bolagens rapporter. Intrum var ju en sån där som gjorde ett jätteskutt uppåt också på rapporten. Utan att egentligen det var någon jättestor avvikelse. Så mycket så aktier som har, det har varit som i Dometics fall, som i Intrums fall, man har en upplevd risk och sen så har man bara lyckats leverera i linje med förväntningarna, kanske marginellt bättre, som har fått väldigt stora kursreaktioner. Och det är just de här aktierna som har varit hårt blankade också. Så att det finns några stycken till som blir intressant att se.
Och vi har ju en ganska intensiv rapportvecka framför oss. Framförallt småbolag, det finns några större bolag kvar. Jag tror vi har många, vad är det, bettingbolagen kommer att säkra.
Ja,
är det några generellt bolag som du vill att vi ska hålla ögonen på lite extra?
Alltså jag, av de bolag som vi äger, det är, då är det egentligen bara Boliden som rapporterar nästa vecka, och så är det på danskar då, okay. Så det, i det fallet. Men vi har klarat av stora delar av rapportsäsongen. Bettingbolagen får inte vi investera i.
Okay.
Vi har så här etiska restriktioner vad det gäller dem.
Ja.
Men så att säga, jag är rätt nyfiken på dem. Jag är också rätt nyfiken på AstraZeneca när de kommer. Och inte minst vad de säger om framtiden. Därför att det här ska ju bli liksom året då man går till tillväxt. Nu måste de börja leverera.
Måste alla de här omstruktureringskostnaderna som de har betalat varje kvartal sedan 2007 börja leverera.
Exakt, nu ska det hända.
De göra?
Jag är tveksam. Alltså jag vågar inte ta något stort bett på det i alla fall. Men det är klart, produkt, alltså pipelinen som de har ser ju bättre ut idag än vad de gjorde för några år sedan. De har ju liksom kommit till ett läge där det står och väger mellan tillväxt eller inte. Så att, och med tanke på hur hårt management har varit ute och sålt in det här caset, så vore det väl 17 om de inte klarar av att leverera i alla fall några kvartal framåt.
Ja, det blir superspännande. Vad kul att du nämnde Astra, för det alltid kul att kolla på dem.
Ja, fast du är väldigt få svenska analytiker som följer.
Är det?
Ja, jag tror det är 2-3 stycken bara. Ja. Sen är det nästan helt London bevakad.
Ja, trist. Du, alltid kul att träffa dig.
Tack så mycket.
Kul att höra din visdom. Ha en bra helg.
Detsamma.
Ja, och det ska ni också ha. Ha det bra. Hej.